Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Under 25 år har jag intervjuat några av världens största makthavare och personligheter. Nu möter jag partiledarna som ska förändra Sveriges framtid. Här är Annie Lööf.
Centerns partiledare är 39 år, uppväxt i byn Maramö i Småland med syskon och föräldrar. Annie Lööf beskriver sin barndom som något av en landsbygdsidyll. Hon fick vara med och hjälpa till i familjejordbruket. Hon spelade fotboll och var målvakt. Annie Lööf blev partiledare för snart 12 år sedan, bara 28 år gammal.
Ni kan se på mig att mitt hjärta svämmar över av entusiasm.
I början fick hon kritik för att vara opersonlig, för ung och kallades elakt för robot. Men med åren blev hon en av de mest personliga partiledarna, flitig på sociala medier, trygg och med högt förtroende hos svenska folket. Öppet har hon skrivit om sina svåra förlossningar när hon födde sina döttrar, men också om politik, kärlek och bröllop. Idag står Centern och Annie Lööf ensamma i mitten. Hon vägrar att samarbeta med Sverigedemokraterna och med vänstern. Men vilken regering blir det om man lägger sin röst på Centerpartiet?
Välkommen hit.
Tack så mycket.
Annie Lööf. Jag vill fråga dig, vad är den största missuppfattningen om dig?
Ja, vad kan det vara? Ja, men det är nog att jag säger nej till saker och ting. Jag är ju en positiv optimist som säger ja till samarbete. Ja till att göra skillnad och vara med runt bordet. Så det är oftast det kan jag känna där det står nej, drottningen eller liknande. Det är fel.
Var kommer det ifrån då?
Men jag tror det bottnar sig att vi har sagt nej till att samarbeta och förhandla med Sverigedemokraterna och har sagt nej till att budgetförhandla med Vänsterpartiet. Men då glömmer man ju bort att vi säger ja till att förhandla och samarbeta med alla andra.
Det här är fel uppfattning om dig då, att du är en nej-person?
Absolut, jag är en väldigt optimistisk men också samarbetsinriktad person.
Det har ju varit, du har varit partiledare näst längst faktiskt. Jim Åkesson har varit det längre än du, men i 11 år räknade jag ut. Och det här har ju varit den senaste mandatperioden är väldigt turbulent. Och jag kan tänka mig att det har varit det både politiskt i det vi har sett, men du har också berättat om hur det har varit privat. Om vi börjar med det politiska, vad tror du väljarna tycker om den här röran som har varit? Den är ju rörig överhuvudtaget.
Nej, men jag tror de håller med mig om att det har varit väldigt ovärdigt. Alltså, det har varit polariserat, splittrat. Man har sökt de sämsta sidorna hos sina motståndare snarare än att hitta samsyn. Och dessutom så har det ju varit historiska misstroendeomröstningar som har fällt till och med regeringar under den här mandatperioden. Å andra sidan, och det glömmer man ofta bort, så har det ju faktiskt skett historiska samarbeten under den här mandatperioden. Alla 8 står nu bakom en kraftig förstärkning till försvaret. Vi har skickat in en NATO-ansökan som fått brett stöd. Vi har hanterat coronapandemin med full uppslutning i stort sett i Sveriges riksdag. Så det man ser av missnöje och osämja, det tycker jag är ovärdigt. Vi behöver samarbeta mer. Men vi har också gjort mycket gemensamt under den här mandatperioden som jag tycker vi ska ta med oss inför nästa mandatperiod.
Och du har ju haft en på många sätt ibland central roll. En del har tyckt att det är en märklig roll. Från att ha kopplat ihop dig väldigt mycket med den gamla alliansen och de borgerliga partierna så har du stått där i mitten. Och man har sett dig nu flera gånger gå tillsammans med statsminister Magdalena Andersson, socialdemokrat. Och en gång så sa du, det får du väl äta upp nu, att du skulle äta upp din gamla sko hellre än att bli stödparti åt Socialdemokraterna.
Mm. Det här var ju för ganska många år sedan då vi satt i alliansregering och då vi hade ett bra samarbete inom alliansen då de andra tre inte hade börjat förhandla och samarbeta med Sverigedemokraterna. Och jag hoppas ju fortfarande på att kunna komma tillbaka till den känslan. Men de senaste åren när de andra allianspartierna har bytt sida och gått i lag med Sverigedemokraterna, då har ju vi sagt att nej, men vi står upp för alliansens värderingar och politik. Vi står stadigt med en politik lutad i mitten och kan tänka oss att samarbeta med både socialdemokrater och med moderater, givetvis om de inte förhandlar och samarbetar med SD. Och där står jag stadigt fortsatt.
Samtidigt så kan det ju bli ensamt där i mitten, därför att, och många väljare som röstar på Centerpartiet eller funderar på att göra det undrar då, vad blir det för typ av regering? Blir det en borgerlig regering som man kanske ser det som ett borgerligt parti, eller blir det en vänsterregering?
Ja, det kommer ju bli förhoppningsvis ett politiskt samarbete där vi är med och påverkar. Det är ju väljarna som slutligen avgör det, men där vår politik får genomslag. Tittar man i det som möjliggjorde alliansen under många år, så var det ju för att Moderaterna lutade sin politik i mitten och hade en förmåga att göra upp med Centerpartiet och Liberalerna till exempel.
Det var Fredrik Reinfeldt och Anders Borgs tid.
Ja, men precis. Och januariavtalet som vi har haft nu under den här mandatperioden möjliggjordes ju av att Stefan Löfven och Magdalena Andersson valde att luta sin politik åt mitten. Så att vi går ju in med en övertygelse om att samarbete är vägen framåt. Och jag kommer ju att se till att få genomslag för min politik och är öppen för att samarbeta både med S, men givetvis också med de andra allianskollegorna, så länge de inte också har dörren öppen till SD.
Det är också så att Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar har sagt att hon vill att du ska sätta dig tillsammans med henne och partiet och förhandla, men Annie Lööf säger bara nej.
Ja, då kommer vi tillbaka till det där igen, som vi inledde programmet med.
Den missuppfattningen om dig.
Ja, alltså, Centerpartiet är ju en nyckelspelare i svensk politik och har varit det i många decennier. Och det visar ju att vi har en förmåga att samarbeta både till höger och vänster i svensk politik och att vi tar ansvar för att få på plats både budgetar och regeringar. Och vi gör ju det för att vi vill genomföra en politik som vi tror på. Och då kan man inte inleda kompromisser och förhandlingar med partier som står väldigt långt ifrån varandra. Det finns frågor där vi har förhandlat och samarbetat med Vänsterpartiet genom åren. Energipolitiken är en sådan som vi har gjort upp i innan jag blev partiledare till exempel.
För nu framstår du många gånger, är det medias bild eller är det dina politiska motståndares bild av att du är en som stoppar?
Ja, verkligen.
Stoppar de här olika samarbetena så att det blir låsningar?
Nej, jag tror ju på lösningar snarare än låsningar. Och det är ju vi som har möjliggjort att budgetar går igenom riksdagen. Det är vi som möjliggör att när andra partier fäller regeringar och ministrar, så har vi sagt stopp och belägg, det här är ett ovärdigt agerande. Mm. Nu ser vi till att förhandla och komma vidare. Så vi har ju stått för det sunda ledarskapet i svensk politik under många år. Men låt mig bara säga, om vi tittar på opinionen nu eller valresultatet som var från förra valet, så är det ju många som säger välj block. Och tittar man då på högersidan,
så det har blivit ett väldigt tydligt högerblock.
Ja, men de har ju inte majoritet. Och tittar man på den så kallade vänstersidan och lägger på Centerpartiet där, så når den en majoritet med en rösts övervikt. Mm. Så oavsett lag så lärde vi ju ha en mandatperiod efter nästa val, som är fortsatt väldigt instabil med en röst övervikt till en eller annan sida. Vi kan inte ha det så. Utan jag tycker att vi behöver samarbeta bredare, så att man vet att man har en stabil regering, så man vet att man får igenom en vettig politik för jämställdhet, landsbygd, klimat. Och då behöver man veta att budgetar går genom riksdagen.
Det är ju ändå en ny situation på många sätt i riksdagen, så att det är svårt att orientera sig, tror jag, som väljare. Vi ska gå in lite grann på ideologin som ditt parti står för och du står för. Jag tänkte börja med, när man går in på ditt Instagram, för du är en av dem som har varit tidig med sociala medier. Du har varit öppen väldigt mycket med sociala medier. Du visar inte dina barns ansikten, men du visar dem.
Liten
bakifrån.
Hand och lite hår och sådär.
Och då tänker jag också, det står så här: mamma feminist liberal. Mamma, det har varit väldigt centralt för dig att vara öppen med en oerhört svår förlossning som du hade. Och det där fick du ju mycket respons från andra kvinnor. Mm. Var det självklart för dig att gå ut och berätta? Kan vi säga då att din lilla dotter föddes alldeles för tidigt?
Ja, 3 månader för tidigt. Mm. Nej, det var inte alls självklart. Jag mådde ju väldigt dåligt under den perioden. Mm. Det här var ju i december 2019, så det är inte alls länge sedan. Jag mådde både fysiskt och psykiskt dåligt under en ganska lång period. Och jag var ju tvungen att göra en operation. Flera som operationer följde därefter.
Väldigt allvarliga operationer.
Ja, och i samband med det då var man tvungen att ta ut min dotter som var i vecka 28. Och det är fortfarande ett trauma för mig att prata om. Och första halvåret då när jag var föräldraledig, vi låg ju först 3 månader på sjukhus och sen kom vi hem. Då var jag väldigt bestämd på att det här ska jag aldrig prata om. Det här är det mest privata, det ska jag stänga in liksom här inne. Men sen fick jag så mycket stöttande brev, alltså riktiga brev. Jag fick mejl från andra mammor och pappor som hade varit neoföräldrar, alltså till för tidigt födda barn, som hjälpte mig. Och jag gick också i samtal med liksom psykolog och kuratorer och liksom började själv nysta i detta. Och insåg att om jag kan hjälpa andra att se att, alltså jag har också varit i ett sånt trauma och kommit vidare och kommit tillbaka till mitt jobb och mår bra och min dotter mår bra, så vill jag gärna bidra till det. Så att när vi fick första medieförfrågningen efter bara några månader så sa jag definitivt nej. Jag var liksom nej, aldrig. Men sen efter ett halvår ungefär så började jag känna att nej, men jag är nog redo att berätta, fast inte allt, men en del av det. Mm. Och det var en enormt fin respons. Och sen har jag också varit med på många konferenser med läkare och vårdpersonal som jobbar inom det här, men också andra neoföräldrar för att kunna utbyta erfarenhet och på det sättet göra neovården än bättre.
Och traumat fick du hjälp med också?
Ja.
På vilket sätt fick du hjälp att bearbeta det?
Ja, men när man ligger inne så som nyblivna neoföräldrar så har man möjligheten att vara tillsammans med sitt barn både som mamma och pappa. Så att jag och min man var ju 3 månader på sjukhus. Han var där dagtid och tog hand om vår andra dotter på kvällar och nätter. Och under den dagtiden så tog vi ju hand om vår lilla dotter, men vi fick också samtalsstöd där som sjukhuset erbjöd. Och det var ju väldigt viktigt både att ha enskilda sådana samtal men också tillsammans, för det är ju en kris som man går igenom som föräldrar. Och jag hade ju min kris efter de svåra operationer som jag själv hade gjort. Och vad det innebar för mig. Så att det var en väldigt prövande tid. Mm. Men man insåg då, för att jag är ju så van att hela tiden ha fokus på politiken. Och att det kommer ju oftast i första hand. Och det hände ganska mycket i politiken de månaderna. Men hur man då bara, man stängde av, för att det viktigaste var ju att hitta tillbaka och klara sig helt
enkelt.
Och
att din lilla dotter skulle överleva, för att det är ju väldigt tidigt.
Oerhört. Men jag är så tacksam att vi bor i Sverige. Vi har en väldigt bra neovård.
Hur mår hon idag?
Jättebra.
Och hur gammal är hon idag?
Hon är 2,5. Jag lämnade in henne på förskolan här nu på morgonen. Och hon studsar fram och nej, hon är fullt frisk och mår bra. Det är härligt att se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Det här är ju ett val, att hur mycket ska man berätta om sitt liv? Många människor vill ju veta väldigt mycket om er som partiledare, för ni har blivit mer och mer tydliga än vad det var förr i världen. Du är liksom Centerpartiet, Annie Lööf och Centerpartiet. Ibland kanske ännu mer röstar man på dig än på Centerpartiet. Men det är ett val man står inför. Du har ju också fått känna på vad det kostar. Mm. För alla är ju inte välvilligt inställda.
Nej, definitivt inte. Och det är väl baksidan med det här offentliga. Alltså kritik ska man ju ta. Mm. Alltså det är ju en del av min vardag. Men det finns ju oerhört mycket som jag får som är rent hat. Mycket kvinnohat som kvinnor i alla ledande positioner får. Men det är också...
Vad är det för typ av om dig som person?
Nej, men det kan handla om att man hoppas att jag blir uppsprätt. Det kan handla om att mina barn ska bli våldtagna. Det kan handla om nidbilder som sprids över hur jag ligger i sängen med andra manliga politiker. Alltså... Det är ju på en sån nivå som är så ovärdigt och där jag ändå ibland har blivit lite besviken över att man inte, oavsett vad man tycker politiskt, bara ställer sig upp och säger det här är oacceptabelt. För det är en stor
skillnad. Vem är man i det här fallet? När man inte ställer sig upp? Så
alltså,
omgivningen?
Ja, omgivningen skulle jag vilja säga, för det här är ju inte bara jag som drabbas. Nej. Det här är ju faktiskt i stort sett alla kvinnor som är politiska ledare eller journalister eller liknande, så är det ju en sexistisk underton i det hat som riktas.
Så när du sitter och förhandlar med, tidigare var det ju med Löfven, så började spridas rykten.
Nej, men det lades ju ut affischer med liksom där man ligger under täcket. Och det var även så under alliansregeringens tid, ska jag säga. Då var jag ju enda kvinna och så var det manliga partiledare. Alltså den här sexistiska jargongen över kvinnor som leder är beklämmande, tycker jag.
Men hur hanterar man det då? Hur hanterade du det? För jag menar, det är ju... man kan ju säga att jag läser inte, jag bryr mig inte, men...
Jag brukar säga det.
Ja, det är lätt att säga, för jag har ju varit med om såna här saker själv. Men går ju in...
Ja, vissa saker går in. Men en del saker lär man ju sig faktiskt att hantera. Mm. Och en nyckel för mig under alla de år jag har varit politiskt aktiv, det är att jag ibland som tänker att det är min professionella person de är ute efter. Så att jag försöker få en distans till det. Och det är nog en överlevnadsfaktor egentligen. Att när jag läser på sociala medier om allt som skrivs, det är också mycket kärlek där, ska jag säga. Men när jag läser det här hatiska, då försöker jag hitta en distans att det är den offentliga Annie man skriver om. Och det är också så jag tänker i den här skillnaden mellan mitt privata jag och mitt professionella jag.
Men det kan ju vara illa nog att den offentliga Annie behöver stå ut med allt det där.
Absolut.
Som är inte är kritik för ditt professionella agerande, för det måste man ju absolut acceptera.
Nej, men jag tänker så här att även som jag sa att det är viktigt att berätta om saker man är med om vad gäller kvinnosjukdomar eller operationer för att stärka andra kvinnor i motsvarande situation, så tror jag att det är viktigt att man lyfter på locket och vågar visa den misogyna liksom, så här, inställning som många har, och för att faktiskt också komma vidare.
Du brukar ringa till pappa.
Ja, det gör jag ibland. Eller ganska ofta.
Ska man säga, före detta polis som kan mycket om just hot och hat.
Ja, och han följer ju framför allt det här som pappa, ska jag säga. Men det är ju... Det är bra att ha någon som står nära, men som ändå har en tillräcklig... Alltså, tillräckligt tydlighet i liksom, när saker och ting går över gränsen. Så här, det här behöver vi polisanmäla. Mm. Eller det här liksom, släpp det. Så att pappa, alla pappor är bra att ha emellanåt.
Jag hörde en radiointervju med dig och din pappa där ni båda blev väldigt rörda.
Ja, och vet du, det här var dagen innan jag hamnade på sjukhus. Den här intervjun spelades in fredagen innan jag hamnade på sjukhus och min yngsta dotter Saga sen kom. För det kom ju väldigt plötsligt. Men vi spelade in då en radiointervju som hette Far och dotter, tror jag. Där vi pratade om vår relation. Och vi står ju varandra väldigt nära i min familj. Har alltid gjort. Och alltså, när man blir äldre så börjar man ju tänka på vad händer när mamma och pappa inte längre finns. Och det var under det här samtalet om detta som vi båda blev väldigt känslomässiga.
Och båda visste vad du kanske skulle gå igenom då, eller?
Vi visste inte riktigt det då. Jag hade haft komplikationer under hösten. Men jag kände inte alls på mig att jag dagen efter skulle ligga på sjukhus faktiskt. Men när den här sen sändes, för den publicerades ju några veckor efter när jag då hade genomgått operation 2 eller något. så blev det ju väldigt känslosamt.
Ja, för ni var rädda att förlora varandra båda två.
Absolut.
Mm. Det står också att du är liberal, om man nu tar de här orden. Mm. Feminist, hör man ju, det här med kvinnofrågor är centralt för dig, vi kan återkomma till det. Men liberal, är du mer liberal och ditt parti än Liberalerna? Eller vad är skillnaden?
Nej, men vi är två liberala partier och vi är faktiskt med i samma europeiska parti. Mm. Men vi har lite olika tyngdpunkt. Centerpartiet är ju då ett grönt socialliberalt parti. Vi lägger väldigt mycket tyngdpunkt på miljö och klimat, på liksom sociala rättigheter, stå upp för medmänsklighet, jämställdhet. I sakfrågor så har vi stor tyngdpunkt på jobb, företagande, landsbygd till exempel. Medan Liberalerna, som ju också är ett socialliberalt parti, har ju rört sig mer åt höger i många olika frågor och är nu öppna för att samarbeta med SD. Så att, men ideologiskt så är vi två liberala partier som jag tycker att borde samarbeta mer i svensk politik.
Och det går inte nu för att de har gått höger ut och vill samarbeta med SD. Är det förklaringen som du ser?
Ja, vi har ju haft ett samarbete den här mandatperioden inom ramen för januariavtalet. Och jag tror ju fortsatt på en väldigt stark mitt med två tydligt liberala partier. Mm. Jag tror att det skulle vara bra för Sverige. Men i vägvalsfrågan att samarbeta då med ett främlingsfientligt parti som SD så har vi gjort olika, kommit till olika slutsatser. Mm. Så det är ju egentligen det som är den stora skillnaden.
Men varför ska man rösta, om man nu är liberal, varför ska man rösta på Centerpartiet?
För att vi står just upp för de liberala värderingarna.
Det gör ju de också.
Ja, fast de väljer ju att kompromissa med ett uttalat icke-liberalt parti. Mm. Alltså Sverigedemokraterna går ju till val på att minska liberalismens inflytande. Och det är inte bara de, utan hela den här höger populistiska sfären i världen har ju som uttalat mål att minska den liberala demokratin och de liberala värderingarna. Och jag tycker ju då som liberal partiledare att det måste man stå upp emot. Och man måste kunna hitta andra vägar för att få genomslag för, ja, men till exempel då viktiga liberala värderingar som att se till att människor får ett arbete, ha en bra politik för företagande, se till att vi har en offensiv feministisk jämställdhetspolitik och liksom ett brinnande engagemang för klimatet. Och det finns ju i den här ytan mellan de partier som i många decennier har styrt Sverige.
Du lyfter ofta fram din barndom, din uppväxt och familjen, den familj där du växte upp. Och alldeles om en stund så ska vi få se en del av den familj som du vänder dig till och som stöttar dig väldigt mycket, vet jag. Och som vet en hel del om dig.
Ja, det ska
bli spännande.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara att bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag skulle vilja titta mer på ideologi. Om du blev statsminister och så fick du, för Centerpartiet fick styra Sverige, hur skulle Sverige se ut?
Ja, men det skulle bli grönare, friare och tryggare. Det vill säga, vi skulle ha en ingång som handlar om att främja företagsamhet. Se till att få småföretagen att blomstra både i glesbygd och i städer. Se till att Fler människor som idag lever i utanförskap kommer i arbete genom att man lär sig språket och jobbet på jobbet. Att se till att arbeta bort de ojämställda normattityder som finns från förskolan och hela vägen upp i vuxenlivet. Att knäcka mäns våld mot kvinnor, så att öka tryggheten. Och sen handlar det om att se till att skapa rättvisa villkor i hela landet. Och då är det liksom synen att hela landet behövs och att hela landet kan bidra. Och där har vi såklart mycket sakpolitik, men övergripande då så handlar det om friare, tryggare, mer jämställt för att ta Sverige in. Och sen är ju jag hoppfull. Så att väldigt många andra i svensk politik målar ju samhällsproblemen mörka. Och det är liksom en framtid som är mörk. Jag ser de problemen, men jag väljer att presentera lösningar och vill måla en hoppfull framtid. Stå för att Sverige faktiskt är bra, men det kan bli än bättre. Det tror jag är ett politiskt ledarskap som behövs.
Och i alla ideologier, när de sen ska omsättas i praktiken och verkligheten, så finns det målkonflikter.
Absolut.
Och jag tänker till exempel på miljön. Det är intressant när jag har tittat på olika undersökningar, så är det ju så att S och M, där är förtroendet för den gröna politiken högre än Centerpartiet. Mm. Vad är det som gör att ni inte har nått ut med er gröna politik, tror du?
Nej, men det har ju att göra med att de är större, att de har fler väljare. Och när opinionsinstituten då frågar väljarna vilket parti har högst förtroende, så har de ju liksom ett förskott, så att säga, i fler
väljare.
Kan
du vara självkritisk och säga att ni borde ha gjort mer, gått ut tydligare att ni är ett grönt parti?
Vi kan göra väldigt mycket mer. Alltså miljö- och klimatfrågan är ju vår viktigaste fråga i valet. Det har varit i många val. Förra valet så var det faktiskt så att väljarna tyckte att vi var det bästa partiet på miljö och klimat. Och dit måste vi tillbaka.
Varför har ni tappat det?
Jag tror att det har att göra med att under den här mandatperioden så har det varit väldigt mycket fokus på annat. På gängkriminalitet, på pandemi, på försvars- och säkerhetsfrågor. Jätteviktiga frågor där vi också har synts. Men det har gjort att vårt engagemang och våra förslag kring biologisk mångfald, rena hav och vatten, sänkta klimatutsläpp inte riktigt har kommit fram. Och jag kommer ju ägna en betydande del av valrörelsen att prata om just en offensiv miljö- och klimatpolitik.
För det är ju samma sak med Miljöpartiet, att här finns det en enorm ungdomsrörelse som Greta Thunberg har gått i spetsen för. Jag tror hon har 14,5 miljon följare. Mm. Varför kan inte du plocka upp dem?
Ja, men vi har ju ett väldigt starkt engagemang i våra unga väljare. Vi har ett stort stöd bland unga, inte minst för vår politik kring jämställdhet, klimat och antirasism. Och det är ju någonting som ni ofta hör mig i. När jag tar debatten, när jag gör intervjuer, så är det ju de frågorna som mitt engagemang liksom verkligen kommer fram. Sen behöver vi göra mer, för att det unga, men också jag, egentligen kräver av det politiska ledarskapet, det är ju inte bara snacka, utan det är ju också att få något gjort. Och det är av den anledningen som jag ofta lägger tyngdpunkten på att vi måste samarbeta mer.
Och när det gäller SD, kan du tänka dig även där att sätta dig och förhandla?
De sitter ju med i alla parlamentariska beredningar och kommittéer. De har suttit i försvarsberedningen nu till exempel. De sitter i, när vi pratar om energifrågor, för där sitter alla åtta. De sitter i utskotten i riksdagen. Där finns de med. Däremot så förhandlar vi inte med dem, just för att vi tycker så väldigt olika. Men i de frågor där de liksom sluter upp, ja, då får vi ju åtta partier som står bakom till exempel 2% av BNP till försvaret eller liknande. Mm.
Det är ju så att ni också är ett, och har varit uttalat, ett glesbygdsparti. Mm. Samtidigt så i förra valet, tror jag det var, runt förra valet, så var det många unga välutbildade storstadskvinnor som röstade på Centerpartiet. Medan man kan också se att SD samlar väldigt många män i glesbygden. Mm. Vad beror det här på, att glesbygden, flera av de här männen, ganska många, vänder sig till SD istället för Centerpartiet?
Nej, men vi ökade ju också i gles- och landsbygd, så vi har inte riktigt samma väljare som Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är, precis som du säger, de är ett starkt manligt dominerat parti på glesbygd. De tar framför allt ifrån Socialdemokraterna. För Centerpartiets del så var landsbygden vårt starkaste fäste efter förra valet. Och är det även nu när vi tittar på mätningar. Så Småland, där jag kommer ifrån, Gotland och Norrlands inland är Centerpartiets starkaste fästen. Och samtidigt som vi då växer bland kvinnor, bland unga i liksom residensstäder som till exempel Umeå, Östersund, Jönköping, Stockholm. Så att vi klarar av att hålla den balansen.
Mm, men ni vill ju bli större som alla andra partier. Så hur ska man få de som faktiskt ändå röstar på SD i glesbygden att rösta på er istället?
Ja, det tror jag, det tror jag är ett för stort steg. Däremot så finns det ju väldigt många män och kvinnor som bor i hela landet som brinner just för rättvisa villkor på landsbygden, en tro på entreprenörskap och småföretagande, som står upp för medmänsklighet och hjälpa de människor som har flytt krig och förtryck och kommit till Åre, till Krokom eller till Värnamo att komma in i språk och jobb. Som står upp för jämställdhet, som vill ha bra villkor för bönderna. Där har ju vi en jättestark målgrupp och det är ju vår starkaste målgrupp faktiskt. Eller väljargrupp, och den kommer vi ju se till att den ökar på valdagen.
Om vi tar de där orden då, mamma kommer först.
Mm, det är den viktigaste etiketten.
Ja, och feminist kommer sen och liberal. Så skulle jag vilja, det är ju på något sätt ett underbetyg till hela samhället att du och jag ska nu sitta och prata om det här ämnet, att det är skillnad på att vara kvinna, partiledare och kvinna, eller jämfört med att vara man. Och du har sagt, du har givit väldigt tydliga och ganska skrämmande exempel som jag skulle vilja att du utvecklar. Till exempel när du var näringsminister så var du väldigt påläst och du kunde det utan innan och går in i ett sammanträdesrum och där möter du en manlig kollega som inte gör som du. Kan du berätta den situationen?
Ja, jag tror det var den här situationen när jag är i Bryssel. Det är en tuffa fråga som ska avhandlas. Saab har precis gått i konkurs, det är ekonomisk kris. Och jag blir då presenterad som, vad trevligt att det är en kjol bland alla pressviksbyxor. Och det här förminskandet, jag var ju enda kvinna som var näringsminister och enda kvinnan som minister, som kvinna då runt bordet. Och jag trodde jag hörde fel. Alltså jag trodde att tolken översatte fel. Men så kom min manliga danska kollega fram efteråt och liksom, hörde du? Liksom. Han förminskade dig till att säga att nu ska en kjol snacka här. Och de beteendena är ganska vanliga. Och det är, jag tror att man kanske inte tänker på det alla gånger, men det är ofta ett förminskande.
Vad gör du då i en sån situation där du blir medveten om att...
Då var jag ju så överrumplad, för jag trodde verkligen att det var ju så dumt så jag trodde att han sa fel. Men efter det så är jag ju mer vaksam. Jag biter ifrån. Mm. Så jag markerar.
Vad händer i rummet när du biter ifrån?
De skäms ju oftast. Mm. För ofta, ska jag säga, är ju såna här märkliga kommentarer omedvetna. Alltså det är en jargong man kör med. Och då tror jag det är viktigt att synliggöra det. För det är ju bara så man kan krossa glastak.
Jag tänker på en annan situation egentligen. Där du kommer in, är påläst, har suttit på finansen och tittat på alla siffror och kan dem. Och så kommer du in och då sätter sig en manlig kollega där. Vad gör han?
Han sprätter upp kuvertet och han har inte ens läst.
Han hade inte läst på alls.
Nej, han öppnar. Man får ju då en stor lunta. Som är tjockklistrat, för det är ju statsbudgeten. Och jag har suttit i 3 dygn, jag har haft möten med mina statssekreterare och mina medarbetare och ser vad ska Centerpartiets förhandlingsingångar vara. Och så har jag en manlig kollega i ett annat parti som kommer in, sprätter upp kaväret, som han alltså inte ens öppnat det, och så bara börjar han.
Nu ska vi se vad vi har här.
Ja, och då börjar ju förhandlingarna, då sitter man där, har man lagt 3 dygn för att göra det här gediget och noggrant, så som jag är och man gör. Och så glider in någon och så kör man lite på volley och så får vi ändå ungefär samma slutresultat av förhandlingarna. Mm. Det är ju otroligt frustrerande. Mm.
Vad skulle du säga till dina döttrar om de ger sig in i politiken?
Att jag skulle faktiskt uppmuntra dem att göra det om de vill det. Men att tro på sig själv, att ha en väldigt stark självkänsla, det är det jag försöker jobba med som mamma till mina döttrar, att bygga upp en självkänsla, att de duger, att tro på sig själva, att våga.
För det har du fått.
Ja, det,
med dig.
Ja, min mamma och pappa har liksom fått i både mig och mina systrar det faktiskt, som gör väl oss till dem vi är idag.
Men det har varit som det är i livet, man vet ju aldrig vad som händer. Du beskrev hur du satt med din pappa och så ingen av er visste att du skulle sen in på sjukhus och genomgå väldigt svåra operationer. Och 2011 var ju också ett sånt år. Där det var så dramatik kring dig.
Ja, det var också jättesvårt personligt för familjen också. 2011 blev jag ju partiledare, men det var ju också en sommar då jag dels kandiderade till partiledare, slutförde mina juriststudier, tog ut min juristexamen, skulle gifta mig i juli, och dessutom så gick ju min mans båda föräldrar bort det halvåret i cancer, och det gick väldigt snabbt, och min mans mamma gick bort bara 5 dagar innan vårt bröllop. Så att det var ju otroligt mycket känslor, en bottenlös sorg, mycket att hantera rent praktiskt, samtidigt som då den externa världen pockade på och ville ha besked om jag skulle kandidera till partiledare och hur det skulle gå och sådär. Och jag tror att man stängde liksom av lite. Mm. När man var hemma fokuserade man på den privata sorgen som ju alltid finns kvar. Och på jobbet så var man fokuserad på att lösa uppgiften. Och det funkar ju ett tag. Men sen minns jag där efter 4-5 månader efter att Saab gick i konkurs också då i december. Men sen den julhelgen så vet jag ju allting bara landade på något sätt. Det landade tungt i kroppen. Alltså man insåg, vad har jag gjort det här halvåret? Jag har liksom rusat på i 130. Och först under vintern så föll pusselbitarna på plats lite. Både att kunna landa i en chock och en sorg, men också landa i, ja, vad är min uppgift nu politiskt? Mm. Och det där är ju svårt att göra allt det i offentligheten, gör man ju. Så att jag var ju lite fjärrstyrd där under hösten. Och lite
liksom... Fick du också kritik för att du verkade vara som en robot och upprepade dig på ett sätt,
ja,
som du
inte... Ja, och det där är ju också fascinerande tycker jag. Alltså, jag har ju sett mig själv så jag ser ju att jag är det. Men det är också någonting man ofta säger om kvinnliga partiledare. Mm. Man sa det om Anna Kinberg Batra också. Att man var liksom lite fyrkantig. Men man säger sällan det om manliga partiledare. Mm. Men... Så är det ju. Men jag kan samtidigt se att jag var ju väldigt manusbunden min första tid. Och det har ju att göra med att man var väldigt rädd för att göra fel. För att det är en så hög fallhöjd om man säger någonting som är fel i fakta eller om man säger någonting som sticker ut. Och när man då mår som man gör privat så är det viktigare att liksom bara göra rätt på jobbet för att klara av det helt enkelt.
Du, vi ska återkomma till också den fråga som gör kanske att du orkar driva vidare. För du har ett väldigt stöd hemifrån. Din man har du nämnt förstås, för att utan honom med 2 små barn så hade det inte varit möjligt förmodligen.
Nej, det hade det inte.
Men också dina systrar och dina föräldrar. Vi har faktiskt bjudit hit dina systrar första gången i tv. Det ska bli väldigt roligt att höra.
Tycker jag också.
Vad de har. Caroline och Amanda kommer hit.
Ja. Mm.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de 3 viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
3 grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård... Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Vad trevligt att ni har kommit hit, och jag vet ju att det var ett kanske ett stort beslut att sätta i tv på det här sättet.
Mm. Ja, men så är det ju. Vi är ju inte som Annie vana vid att vara i tv. Mm.
Och vad var det som gjorde att ni ville vara med ändå?
Nej, men delvis är det ju för att kunna vara med och ge en bild av våran syster från ett annat perspektiv. Man får ju ofta bara se Annie i hennes jobbroll och kunna vara med och ge våran systerbild då. Alltså. Mm.
Och du är lillsyran Amanda Johansson, och då, om du är 10 år yngre.
Precis, nästan på dagen faktiskt.
Ja, nästan på dagen. Om du börjar då och beskriva din stora syster, vad skulle du säga?
Nej, men som sagt, det skiljer ju 10 år på oss. Så att, men så fort jag tänker på Annie så tänker jag på en ödmjuk person. Och vi har ju en väldigt nära relation, även om det skiljer 10 år på oss. Och en stor förebild som man alltid både kan prata med, både i det privata men även i jobbet. Och vi har som sagt en väldigt nära
relation. Vi bollar mycket.
Bollar mycket, ja, precis.
Du ringer till dem, Annie, och frågar saker.
Ja, eller de ringer till mig också när de står inför olika saker i livet, jobbbyten eller kärleksproblem eller liknande, så kan man ringa. Och ibland kan jag inte svara direkt, men jag ringer ju alltid upp. Eller? Ja, nu kommer sanningen så.
Och Caroline, du heter Gran, och där är det närmare i ålder mellan er.
Ja, det är precis 2,5 år. Ja. Så vi har ju varit nära.
Har du en annan, eller du kanske har en liknande bild? Eller vad?
Ja, men så är det. Jag har ju alltid varit väldigt nära. Vi har ju så liten åldersskillnad. Så många kompisar som vi har samma och som vi umgås mycket med. Vi har haft samma intressen, spelat fotboll ihop och luftgevärsskytte.
Och ni bor ju i någonting som jag tror är nästan sinnebilden för Bullerbyn. Och ni bor ju kvar delvis i den här miljön i Värnamo, men Maramö är ju byn, ska man säga det?
Ja.
Där framförallt er pappas släkt har gårdar, släktgårdar. Mm. Där har ni gått på farmors dagis.
Ja,
vad är det för någonting?
Ja, men vad är det? Det är våran farmor Lilian och farfar, får vi säga också, ja, båda två. Vi gick där på förskola, helt enkelt på dagis. Så där har vi tillsammans våra kusiner varit jättemycket.
När man har varit delaktig i jordbruk.
Ja, vi har satt potatis och vi har varit i laggården och tagit hand om kossorna och grisarna. Mm. Och alla delar som har till på en gård.
Annie berättade ju här nyss om sin pappa och ett väldigt starkt samtal som jag lyssnade på. Jag fick själv tårar i ögonen av en radiointervju. Och jag tänker också den där uppväxten ni har haft är ju, som det låter, väldigt trygg. Mm. Vad tänker ni nog när det kommer så mycket hat och hot i den här rollen som Annie har?
Mm. Ja, alltså, man blir väldigt berörd. I början så kanske man tittade mer på sociala medier, just kommentarer. Men under åren har man liksom fått stänga av den delen. För Annie är ju fortfarande min syster. Sen har hon...
Vad har du känt när du har sett dem här? Det är ju ganska obehagliga.
Ja, det främsta är väl just att man inte kan skilja på person och politik. Mm. Att man, det är liksom okej då att kunna säga vad man tycker och tänker om just personen i fråga och inte just kanske vad Annie eller Centerpartiet tycker, utan att det blir väldigt person.
Har du känt att du vill försvara henne?
Ja, det gör jag.
Och du får ju försvara mig.
Jag får försvara det.
På vilket sätt? Att även i media får du frågor?
Ja, men även privat, alltså privat och på jobb. Och, så det är ju ofta att man får ju liksom stå upp för Annie och ofta försvara henne och liksom säga att det är ju min syster.
Vad ni tycker politiskt, det får ni tycka själva.
Precis, exakt så är det.
Är det samma sak för dig?
Ja, men så är det. Och man blir framförallt väldigt arg, ledsen. För många gånger så är det ju påhopp som inte heller stämmer, eller när man beskriver det Janni som häxa och allt möjligt som man kan läsa när man vet att det inte alls är så.
Vad är den största missuppfattningen om Annie då? Jag ställde den frågan i början.
Ja, det är ju jättesvårt att komma ihåg alla delar som är, men det är väl just att hon beskrivs som en ganska hemsk människa och liksom självupptagen och elak och sådär. För Annie skulle jag säga, en av de människorna som jag tycker har det största sociala ansvaret, som tar det. Det är hon som kommer ihåg allas födelsedagar, som är extra mån om att alla ska trivas och att man ska ha kontakt och att man ska ha nära relation och vara generös. Och sådär. Det är så vi ser Annie som privatperson.
Och det ni ser då i en sån här hetsig partiledardebatt, vad ser ni då?
Då ser man Annie i sin jobbroll.
Ja, för då kan hon ju vara ganska skarp i sina repliker. Och
precis. Ja, men det är liksom, det är Annie i sin jobbroll.
Och sen och så är hon inte hemma.
Vi pratar ju sällan politik faktiskt hemma. Så att när ni ser mig, det är ju sällan jag ringer till er och har en debriefing efter en partiledardebatt. Det tror jag aldrig har hänt. Nej. Utan jag har verkligen uppdelat, det här är jag på jobbet och sen... När jag är med familjen och sådär, då pratar vi om andra saker som alla andra gör, helt enkelt.
Men om du blir ledsen när det händer saker som faktiskt går för djupt in, ringer du hem till dina systrar då?
Ja, men det gör jag. Antingen, vi pratas ju flera gånger i veckan. Så det är klart vi gör, men de viktigaste samtalen tycker jag vi har när vi går ut i skogen tillsammans när jag är hemma imorgon. Vi går ut på Stora Mosse eller vi liksom går ut hemma i familjens skog och... Ja, gå runt och prata.
Hur skulle du beskriva dina systrar? För de är ju också i ledande positioner, våra två faktiskt.
Ja, men vi är ju uppvuxna på samma sätt. Och det är det jag menar lite, det här med att mamma och pappa har ju uppfostrat oss med en väldigt stark självkänsla. Och vi är ganska trygga alla tre i oss själva. Vi är ju i ledande positioner alla tre, fast på helt olika ställen. Alltså, Caroline är ju inom vården och Amanda är inom industrin och jag inom politiken. Och vi har nog uppfostrats i att liksom våga ta för oss och liksom tro på oss själva och göra det vi verkligen tror på. Och det tror jag förenar oss.
Ni satt och lyssnade här tidigare. Är det skillnad på att vara en kvinnlig respektive manlig ledare? Du som har ett ledararbete.
Ja, men det skulle jag säga att det även är inom vården. Att det finns en skillnad i hur man blir bemött, hur man förväntas vara påläst, hur man förväntas svara. Att vara en mer ödmjuk och liksom, människa som har ett mer socialt spel så, än en manlig.
Känner du igen dig också i det, Amanda?
Ja, det gör jag nog. Så. Ja.
Du jobbar ju inom en väldigt mansdominerad bransch.
Ja, det gör jag inom industrin. Ja.
Men alltså, det låter så otroligt idylliskt. Här bråkade ni aldrig när ni var små och retade varandra? Och...
Det är klart att det gör väl alla, tänker jag. Jag tror att
vi är precis som en helt... storasyrran.
Vi är ganska envisa alla tre, så att vi ger oss inte så lätt.
Nej. Sen när jag gifte mig så hade mamma högläsning i en bok som var hyssbok. Alltså, jag gjorde väldigt mycket hyss. Alltså, och då gjorde de en hyssbok och skrev ner massa saker som jag gjorde, för att man glömmer ju så fort. Och då var det ju mycket som jag gjorde mot dig. Jag låste in ditt rum och gömde nyckeln och liknande. Så att jag var nog rätt påhittig när jag var yngre.
Ja. Och ledde syskonskaran också, låter det som lite.
Kanske. Ja, men så är det ju. Annie är ju stora syster. Sen är vi ju ledare alla tre. Men vi sa det innan här att hon har också det sociala ansvaret även hemma, skulle jag säga. Mm. Du styr upp och planerar. Men vi kan ju såklart påverka det också.
Hade ni sådana diskussioner hemma, politiska eller samhällsdiskussioner? Var det ett tydligt samtalsämne att ni diskuterade samhällsfrågor eller politik?
Nej, inte när jag var liten eller tonåren. Nej.
Jag flyttade ju hemifrån när Amanda var 8-9 år. Nej, vi har nog aldrig pratat politik. Mm. Däremot så har vi uppmuntrat att vara engagerade. Så att jag var ju mest engagerad i ungdomsparlament och elevråd och sådant. Mm. Fram till jag gick i trean på gymnasiet.
Det skulle jag nog med säga. Att vi har haft mycket diskussioner och samtal kring värderingar. Och
det är ju politik väldigt mycket.
Precis, så är det ju. Men kanske inte partipolitik, skulle jag inte säga. Nej. Jag kan inte säga att jag kommer ihåg att jag visste att vad mamma och pappa röstade på när vi var små. Eller.
Jag vet att pappa Hans Göran, han har sagt så här: det tjänar inget till att sitta på läktaren och gasta. Man måste ner på plan och försöka göra mål.
Precis, så är det. Och vi spelade ju fotboll alla tre. Och det säger väl någonting om hur... vår inställning till livet, alltså att inte vara passiv utan att faktiskt, som man gör när man spelar fotboll, man är med och påverkar spelplanen. Och man kan inte bara sitta och gnälla. Och det är väl det som vi har fått med oss hemifrån alla tre. Och sen har vi använt det på olika sätt, eller?
Ja, jo, men...
Har ni samma värderingar? Jag ska inte säga, fråga vad ni röstar på. Det brukar man inte göra i Sverige.
Nej, precis. Det
är... Eller ni kanske röstar på syran. Det kanske är öppet.
Ja, det är väl öppet. Ska jag ha. Men det är klart att vi gör
vad,
det.
Vad borde hon driva för frågor mer?
Ja, men jag är ju en spelare från vården. Då, så att de frågorna är ju mig varmt om hjärtat. Men också kvinnans. De rättigheterna. Och kvinnohälsan. Psykiska hälsan. Är frågor som jag brinner mycket för.
Amanda, vad skulle du vilja att hon drev hårdare? Du har chansen här nu. Ja. Ni pratar inte om det här hemma.
Skulle vi säga det?
Nej, vi pratar inte om politik.
Nej, men det blir nog mycket kopplat till vad man själv jobbar inom. Så. Jag är inom industrin, så mycket de frågorna då. Miljöarbetet. Så att det.
Tar hon upp det tillräckligt?
Ja. Centerpartiet jobbar ju mycket med miljö, så att, det tycker jag. Ja.
Det är ju så att du var bara 23 år gammal när du kom in i riksdagen. Vad minns ni av den här tiden? För det var ju ett stort steg bara då för en 23-åring. Kanske inte du så mycket, då var du 13.
Jo, men jag minns ju mycket det här att, för jag gick i skolan på högstadiet. Och jag vet att vi skulle precis börja med samhällsfrågor eller samhällskunskap. Och då vet jag att det blev mycket att man knippade ihop det. Att där jobbar min syster, hon kan vara med.
Du praoade väl hos mig en vecka?
Ja, precis. Jag var med där en vecka med dig.
Men det var ju bra, då kunde du komma dit och berätta för mig.
Ja, precis.
Vad kände du när...
Nej, men när Annie kom in i riksdagen så bodde vi två i Lund. Då hade jag precis flyttat ner till, inte till Annie, men Annie bodde i Lund och studerade och jag skulle precis börja studera i Lund. Så att det var ju en tid där jag bodde lite hos dig då och kom in i det. Så att jag fick ju vara med mycket nära i dina kampanjer och vara med och titta och vara med så. Mm. Så det är klart att det blev en omställning från att ha bott väldigt nära tillsammans i Lund till att du flyttade till Stockholm.
Och att det blev en offentlig person som alla känner igen.
Ja,
så är det så när du går i Värnamo att alla vill... stoppa dig och ställa frågor och tycka saker. Och...
Ja, det är så i hela Sverige ska jag säga. För innan jag blev partiledare så var jag ju mest känd hemma i Värnamo eller i mitt hemlän. Mm. Men nu är det ju i hela Sverige. Och det är ju en jättestor skillnad. Det är ju en del av mitt sätt att vara. Jag är ju en offentlig person. Men det är ju en jättestor skillnad. Ni märker ju det mycket tydligt eftersom vi ses ju inte, vi är inte så ofta ute, utan när vi träffas ses vi oftast hemma i byn. Men när ni är med mig ute så är det ju selfies och samtal och stopp hela tiden. På ett sätt som det inte var innan.
Och hur känns det?
Ja, så länge inte vi behöver vara med. Nej, men det är klart att det är en skillnad. Alltså hela säkerhetsarrangemanget kring Annie och offentliga personer, det är ju något annat än vad vi är vana vid och som inte fanns med innan. Men nu har ju Annie varit engagerad i så många år. Mm. Så på något vis så vänjer vi oss vid det arrangemanget eller den säkerheten och den offentligheten som Annie har också.
Finns det stunder när du tänker, nej, nu får hon sluta så vi får tillbaka henne som hon var?
Ja. Det kan man väl känna. Ja. Framförallt då kring det här med hotbilden och vad man ska behöva stå ut med som person. Så kan man ju känna ibland att nej, men nu får det räcka.
Förstår ni hennes driv? Att förändra?
Ja, och jag brukar säga det när folk frågas. Oavsett partifärg så ska vi ju vara glada och stolta att det finns människor i det här landet som faktiskt vill. Och som står upp och som orkar det. Oavsett vilken färg man har politiskt.
Hörrni, vad bra att ni kom och gav ytterligare en dimension av er syster, stora syster. Tack för att ni var med.
Tack så mycket.
Tack Annie Lööf också för att du var här.
Tack så mycket.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.